Sådana hundar.
Nej, men vi sa så här, jag ska ju lägga mig ner. Det kan man väl inte. Ja, varför inte? Man får väl ligga ner och meditera. Så det gör de det.
Ja, meditation utförs i klassisk buddhism utförs i tre eller fyra olika positioner. Sittande, liggande, stående eller gående. Man övar alla fyra då. Får vi passa lite lite.
Mm.
Och,
det
liggande är ju en av de fyra.
Ja. Det kanske är det svåraste, jag vet inte. Liksom just för det är lätt att man just bara... Ja, ja just det. Lättast.
Det kan ju vara en fördel att man slappnar av, va?
Mm.
Och att liksom... tänkandet tonas ner, liksom. Jag gillar att ligga och lyssna på musik till exempel och liksom fejda ut och fejda in och liksom let med, eller lyssna på Candice tycker jag väldigt mycket om, alltså. Och liksom lyssna och sen bara tycka att jag hänger med, va?
Ja, just det.
Och sen hänger man med och hänger med och hänger med och sen...
Nej, just det.
Sen vaknar man och då är det 4-5 föredrag senare, liksom.
Jag tycker det känns.
Då blir man nyfiken på vilka jag missar nu då, liksom. Och då brukar det, när jag vaknar brukar det vara liksom något kanonmeddelande, liksom. Hon kommer på dem. Liksom det första man hör, va? Hopp.
Ja, det kanske går in en del också, ja, även när man sover.
Ja, det
är...
Ja, det sägs ju det.
Mm.
Mm. Kolla sen.
Men det är bra att vi har några böcker, va? När vi ska läsa nu, va?
Mm. Men jag funderar på, vi brukar ju alltid börja med en liten stunds meditation.
Okej.
Okay. Ska vi göra det idag också, som har ni något emot det? Någon? Vi brukar, ja bara, vi brukar sitta i 20, men vi kan ta en kvart. Bara, och så brukar vi läsa någon liten orsakstext här.
All right.
Bara, och blunda en stund.
Va?
Och blunda en stund.
Ja, vi följer ritualerna.
Ja, men precis. Då gör vi det. Då kanske vi kan släcka i lysröret. Tycker du?
Ja.
Så sätter jag på veckaklockan här.
Ta inte så himla långt då, för vi har inte så mycket om vi ska hinna läsa någonting.
Ja, men precis. En kvart, det är inte långt.
Kan du inte läsa den här lika gärna?
Det känns...
Nej, vi tar den andra.
Ja, men precis, för det är lite så här kortare och koncist. De där kan... Mm. Eller vill du läsa kanske?
Nej. Ta sista.
Jag sa.
Men risken finns att jag läste den. Det sista har du garanterat dig för det.
Nej, och den var väldigt kort. Då tar vi den. Att leva i glädje. Livet är meningslöst. Bli inte chockerad. Hela idén med mening är felaktig. Den har uppstått ur girighet. Livet är ren glädje, lekfullhet, skoj och skratt, utan något syfte alls. Livet är sitt eget syfte. det har inget annat syfte. I samma ögonblick som du förstår det, har du förstått vad meditation handlar om. Det är att leva sitt liv med glädje och lekfullhet. Att leva livet helt och hållet utan något syfte i slutändan. Utan något syfte inom synhåll. Utan något syfte alls. Liksom små barn lekar på stranden och samlar snäckor och färgglada stenar. I vilket syfte? Det finns inget syfte alls. Det är helt och hållet utan något syfte i slutändan. Utan något syfte inom synhåll. Utan något syfte alls. Liksom små barn lekar på stranden och samlar snäckor och färgglada stenar. I vilket syfte? Det finns inget syfte alls. Ja, just det. Du har ingen mellanting, liksom.
Nej. Nu är vi upplysta allihopa.
Det är ett kök där egentligen.
Ja, just det. Arbetsbelysning, ja. Det är en fin gammal lys.
Måla lite.
Ja, alltså det är lite roligt att hålla på och prata om Candice, för jag har ju just varit på en kurs där nere i Skåne, en 14 dagar lärarutbildning, Candice Great Freedom Teaching, och då skulle vi kunna göra som man gör på de där mötena, va, föreslår jag, det vill säga vi läser en text, va, tillsammans. Och sen kommenterar jag den. För så gör de där. Fast de har också, vad heter det, DVD liksom. Det har inte vi, och min laptop är på lagning, så jag kan titta med den. Alltså. Men annars skulle vi kunna titta på den också. Va? Så, då tycker jag vi gör så här. Att vi, och då gör man så att alla läser. Va? Man låter en text gå runt och man låter till och med micken gå runt. Så här. Men nu, jag har ingen mick, så nu rör sig inte. Så att om vi har nu tre böcker då, så är det sidan 15, då föreslår jag att jag kan ju börja, och så du, och så får du, och sen sidan 15. Och sen när jag har läst så skickar jag boken till dig, va, så hinner du kolla in var du ska komma in, va, och du lämnar boken till Lasse, va? Och sen så går vi runt så, och så får man läsa, antingen läser man en mening bara, eller också läser man ett stycke, eller också läser man en halv sida.
Är det lite vad man tycker?
Ja, ibland eller? Läser man bara en mening bara, men du har ju alla papper, så jag tror det blir lite snurrigt nu.
Ja, det låter lite.
Ja. Men ofta läser de bara en mening, va, faktiskt, när det är 30 pers då, för att texten ska räcka liksom. Det viktiga är att alla får sagt något. Okej. Okay. Så vi bara, vi donar på den här texten då.
Men alltså...
Då börjar vi på sidan 15, tänkte jag.
Ja, just det. Men det jag menar, det här med dina kommentarer, det är när vi har läst färdigt det som...
Ja, och du, ja, då tar vi om det från början igen.
Okej, okay. Så du bestämmer när vi ska sluta läsa. Ja,
vi slutar väl efter första kapitlet, tänker jag.
Ska vi läsa så pass?
Ja, det gör vi. Vi donar på det.
Okej.
Det är... är nog rätt lagom, tror jag. Okej, jag börjar. En enkel förändring gör livet lätt. Jag vill bjuda in dig till en underbar resa för att finna de oändliga resurser som finns inom dig i form av frid, lycka och värdefulla livsfärdigheter. Det är en resa som bara du kan göra. Ingen annan kan göra den åt dig. I den här boken kommer du att finna en ständig vän och vägledare. Exakta instruktioner och vägbeskrivningar. Och en gemenskap av medresenärer från hela världen som stödjer varandra i att göra en enkel förändring som gör livet lätt. Att läsa den här boken är att omsätta de nycklar den beskriver i praktiken. Här hänger inte texten ihop. Att läsa,
ja, men det var det. Ja.
Jag får läsa den en gång till. Mm. Att läsa den här boken och att omsätta de nycklar den beskriver i praktiken, så kommer att ge dig ett liv som du aldrig hade kunnat drömma om, oavsett hur bra ditt liv redan är. Okej, tack.
När du påbörjar en resa är det viktigt att veta vilket språk som kommer att användas i det land du ska besöka. För att förmedla syftet i den här boken används ett enkelt språk som jag kommer att definiera i det här kapitlet. När du väl har blivit bekant med det här språket kommer det att vara lätt och enkelt att hitta vägen på din resa.
Försök inte förstå den memorera det som skrivs här. Gör bara den enkla förändringen på ett avslappnat sätt. När du kommer till slutet på boken kommer du säkerligen att lägga märke till att du bara genom att läsa den kommer att kunna följa instruktionerna. Så koppla bara av och njut av färden.
Låt oss nu ta en titt på det språk vi kommer att använda på vår resa genom att tala som orden sinne, medvetenhet, vila och synpunkter. Vi ska se hur de här orden används i boken och hur de hänger samman med den enkla förändringen vi gör.
För det första kan vi säga att det i grund och botten finns två förhållningssätt till hur man kan använda det mänskliga sinnet. I det första förhållningssättet är sinnets aktivitet riktad mot dess innehåll. En annan term för innehåll är synpunkter. En synpunkt är vad som helst som sker i sinnet. Det kan vara en tanke, en känsla, förnimmelse eller en intuitiv känsla. Det kan handla om inre eller yttre händelser. Synpunkter är vad som helst som kan ses, kännas, utspelas, förnimmas eller upplevas på något sätt. Medvetenhet är antingen engagerad i synpunkter eller naturligt vilande. När medvetenheten är engagerad i synpunkter glömmer vi att slappna av och vila naturligt medvetna.
I det andra förhållningssättet till att använda sinnet ligger fokus på en enkel förändring. Att slappna av i sinnet istället för att rikta uppmärksamheten på synpunkter. I det här förhållningssättet ser man alla synpunkter som olika uttryck för medvetenhet, vilket är själva grunden för sinnet. Om du undrar vad medvetenhet är, sluta bara att tänka en stund. Denna frånvaro av tanke är vad medvetenhet är. Det är klart som himlen. Du är fortfarande alert
uppmärksam och medveten trots att det inte finns några tankar. Men oavsett om det finns många tankar eller inga alls krävs det medvetenhet för att kunna uppleva det. Ingenting kan förnimmas utan medvetenhet. Det finns inte en enda människa någonstans på jorden som kan säga jag är inte medveten.
Samma medvetenhet som finns där när du slutar tänka finns också i alla tankar. Med tiden och genom kraften i att vila naturligt medveten korta stunder om och om igen odlas ett förtroende till medvetenheten tills den upplevs automatiskt hela tiden, även vid de tillfällen då många tankar uppstår.
När sinnets fokus ligger på dess innehåll kommer våra tankar, känslor, ord och aktiviteter att styras i våra egna ställen. Vår strävan att ha det bekvämt och vara goda, vänliga, lyckliga och framgångsrika. När vi gör saker för andra kan det verka som en ansträngning. Det kan vara svårt att upprätthålla en generös attityd utan att bli arg eller förvänta sig att få något tillbaka. Ingen av oss tycker om den känslan.
De konventionella föreställningarna om sinnet innebär att det sitter i hjärnan och styrs av hjärnans mekanismer. Detta synsätt innebär ett antagande om att sinnet är beroende av en kombination av en persons inställning, personliga psykologi, miljö och biokemi. Utifrån detta synsätt anser man att sinnet ibland kan ge lycka och ibland inte. När vi betraktar sinnet på det här sättet kan vi ofta känna oss utelämnade åt dess nycke och önska att vi kunde ha kontroll över det, men inser att vi inte har det. Ibland kan sinnet verka som en fiende som vi måste besegra.
När sinnet används för att koncentrera sig på synpunkten begränsas vår medvetenhet till dess synpunkt. Vi antar att det utgår, att det utgör vår identitet. Och med andra ord tror vi att vår identitet består av att samla på tankar, känslor och upplevelser under livets gång. Det är sannolikt så att vi har trott att vi inte har något annat val än att inrikta oss på synpunkter, att vi kanske har varit omedvetna om någon annan möjlighet. Vi kanske inte har vetat om att sinnets grundläggande natur är medvetenhet och att vi kan förlita oss på att denna medvetenhet utvecklar ett balanserat förhållningssätt till alla de synpunkter som uppstår i den.
När vi slappnar av i sinnet ett kort ögonblick, istället för att följa efter eller blockera synpunkter, upplever vi klarheten och den lugnande känslan i medvetenheten. Från den allra första gången vi väljer att uppmärksamma vår medvetenhet istället för att följa med i handlingen i de synpunkter som uppstår, upplever vi en lättnad från våra vanliga tankeprocesser.
Och genom att upprepa stunder av medvetenhet om och om igen ökar vår uppmärksamhet på medvetenhetens existens. Mer och mer upplever vi värme, välbefinnande, medkänsla, ett balanserat synsätt, innovativt tänkande, kreativitet och en exceptionell förmåga att fatta bra beslut och lösa problem. Ett enkelt ord för detta är visdom. Våra tankar, känslor, ord och handlingar börjar spontant inrikta sig på alla människors välfärd och nytta, inte bara vår egen. Denna inneboende förmåga att vara lugn och väl till mods, vis, balanserad och medkännande upptäcker vi när vi slappnar av sinnets inriktning på synpunkter. När sinnet slappnar av i medvetenheten inser du att synpunkter är medvetenhetens dynamiska energi.
Synpunkter och medvetenhet kan liknas vid en lätt vind som blåser på vind. Vinden och luften är oskiljbar, båda är luft. När en vind blåser är det luftens dynamiska energi. När synpunkter uppstår är det medvetenhetens dynamiska energi.
Lika lite som den blå färgen går att skilja från himlen går synpunkterna att skilja från medvetenheten. Vi inser att ingen synpunkt har ett ursprung som är oberoende av medvetenheten.
När vi söker efter sinnet är det förvånansvärt nog så att det enda vi definitivt kan beskriva som vår direkta upplevelse är av sinnet är att vi är medvetna om synpunkten. När vi undersöker sinnet på det här sättet upptäcker vi att medvetenheten är den gemensamma nämnaren i alla synpunkter, även i synpunkten sinnet. Allt som uppstår i sinnet är distinkt och tydligt. Men kan ändå inte befinnas ha något ursprung eller innehåll som inte är medvetenhet. När vi betraktar sinnet på det här sättet ser vi att istället för att det finns ett sinne som fungerar som ett förråd för alla sinnesintryck är det själva medvetenheten som rymmer alla synpunkter.
Allt det som uppträder i medvetenheten är som en hägring eller ett hologram, livfulla företeelser men utan något annat ursprung än vår medvetenhet. Det finns två aspekter av synpunkter. En aspekt som är en beskrivning eller benämning och den andra som är den ständigt tomma, alltid bestående och vilande aspekten, som är inbegripen i denna medvetna intelligens, vilken är grunden till allt. Om vi inte förstår de här två aspekterna ger vi synpunkterna långt större betydelse än vi själva verket har.
När våra konventionella föreställningar och antaganden om sinnet är i spel delar vi in våra synpunkter i positiva, negativa och neutrala kategorier. Vi försöker ständigt förbättra våra tankar, känslor, ord och handlingar för att göra dem mer positiva än negativa. Att vara en god människa anses härröra från den ansträngning det innebär att organisera våra synpunkter i den kategori som anses som bra av de flesta människor eller av de som är våra vänner.
Det är verkligen värdefullt att vara en god och vänlig människa. Man ska vara grunden för verklig godhet och en inneboende och sinne. Inneboende betyder att den inte kräver någon tanke eller någon annan ansträngning eftersom den redan är en naturlig del av oss. Vi upptäcker att ursprunglig visdom och mästerliga färdigheter redan existerar i medvetenheten. Det här kan vara väldigt svårt att förstå till en början, men förståelsen infinner sig i takt med den ökande
tillit till den direkta upplevelsen av medvetenhet. Vi har lärt oss synpunkter från andra människor sedan den stund vi föddes, och tendensen har varit att låta medvetenhet i varseblivningen av människor och omständigheter förvandlas till synpunkter. Detta sker så snabbt att det är svårt att se att det händer. Nästan genast, och förvisso med tiden, börjar de synpunkter som vi antar vara sanna uppta hela vår uppmärksamhet och blir till den verklighet vi tycks vara välbekanta med. Det begränsar vad som är möjligt i vårt liv, och det berövar oss en permanent upplevelse av lycka, glädje, välbehag, vänlighet, kreativitet, produktivitet, samarbete och effektivitet.
Alla synpunkter är besläktade med medvetenheten. På samma sätt som en tegling, en hologram, är besläktad med rymd. Trots att teglingen och hologrammen kan ses mycket verkliga och levande ut, har det ingen substans som är oberoende av deras ursprung i rymd. Trots att synpunkterna kan tyckas mycket verkliga, hade inte heller någon egen substans eller kraft som är oberoende av medvetenheten. För att medvetenheten ska bli helt uppenbar måste vi bestämma oss för att se synpunkter för vad det är, som någon som inte har någon självständig existens, som något som inte har någon självständig existens.
Medvetenheten innefattar alla synpunkter. När synpunkter uppstår, låt dem vara och håll inte fast vid dem. Det är som den väg en fågel flyger över himlen. Fågelns väg försvinner spårlöst, och varje tidigare synpunkt försvinner utan någon påverkan. Försök inte förlänga en synpunkt genom att följa efter, undvika eller ersätta den. Fågelns framtida väg över himlen existerar inte än, och du behöver inte försöka förutse nästa synpunkt. Den nuvarande fågelvägen är oskiljbar från den öppna himlen, och den nuvarande synpunkten har en öppen och naturlig existens som är oskiljbar från medvetenheten. Låt den vara i fred och avstå från att försöka förändra den på något sätt. Det här innebörden i att vila naturligt medveten.
Allt eftersom synpunkter uppstår, vila naturligt medveten. Det är det viktigaste att göra under dagens olika aktiviteter. Om man inte följer efter en synpunkt och inte skapar en berättelse utifrån den, kommer synpunkten helt naturligt att lösas upp och omvandlas till medvetenhet.
Vi ska nu undersöka det viktigaste beslutet vi måste fatta med varje ögonblick. Beslutet som vi ska använda vår medvetenhet. Om vi väljer att använda den för att beskriva alla företeelser, kommer vi att förlora oss i beskrivningen. Vi får åka med i den berg- och dalbana som består av våra tankar, känslor och andra upplevelser. Om vi istället väljer att helt enkelt låta medvetenheten vara i korta ögonblick, kommer vi allt mer att kunna åtnjuta ett inre lugn och ett balanserat synsätt. Enkelt uttryckt, att vila naturligt medveten är att uppmärksamma medvetenheten. Och ständiga distraktioner i form av synpunkter är att inte uppmärksamma medvetenheten. På vår resa tillsammans kallas detta att odla sin medvetenhet för att vila som medvetenhet. Eller att vila naturligt medveten. Att vila naturligt medveten är att odla många stunder av medvetenhet om och om igen tills det blir spontant och permanent. När vi slutar att ständigt tänka på våra synpunkter och helt enkelt vilar naturligt medvetna upplever vi en kraftfull visdom. Vi inser att alla synpunkter har sitt ursprung i medvetenheten och att ingen synpunkt kan existera av egen kraft.
Att vila naturligt medveten är bäst. För vi får då en direkt upplevelse av frihet från oro och bekymmer. Vi blir bättre på att vara till nytta för oss själva, familjen, samhället och världen. När vi vilar naturligt medvetna får vi kontakt med våra inneboende talanger och starka sidor och kan ge uttryck för dem på ett sätt som gagnar helheten. Att vila eller inte vila, det är frågan.
Här kommer ett mycket praktiskt förslag. Samma stund som synpunkter uppstår, låt din medvetenhet vara öppen och låt din varseblivning vara lugn och gränslös. Det är att vila naturligt medveten. Det är medvetenhet. Det vill säga medvetenhet som inte har någon särskild punkt från vilket den ser. Genom kraften i att bara vila naturligt medveten blir upplevelsen allt mer tydlig och synpunkterna försvinner av sig själva.
På grund av den gamla vanan att inte lägga märke till medvetenheten kanske stunderna av medvetenhet till en början inte varar så länge. Med andra ord, det kanske inte finns någon verklig stabilitet och de korta ögonblicken av medvetenhet kanske nästan glider undan. Det är därför vi vilar i korta ögonblick, om och om igen, tills det blir spontant. Istället för att sitta långa stunder några få gånger om dagen, är det bättre att vila som medvetenhet korta stunder om och om igen under hela dagen.
Om vi inte upprepar vår uppmärksamhet på medvetenhet kommer vi aldrig att vänja oss vid den. För en nybörjare kanske vilan i medvetenheten inte vara längre än ett kort ögonblick. Om och om igen betyder att vi behöver få allt mer förtroende för vilan. Det här är nyckeln till att vila naturligt medveten enligt undervisningen inom Great Freedom. Själva kärnan kan formas i en enda fras, korta stunder, om och om igen.
Genom att hålla fast vid denna enkla förändring att använda sinnet kan vi redan från början märka positiva resultat. Första gången vi fattar beslutet att vila naturligt, medvetna istället för att förlora oss i tänkande om mentala, fysiska och emotionella tillstånd kan vi förnimma kraften i den fullständiga lättnad som finns i att uppmärksamma medvetenheten.
Det spelar ingen roll vilka synpunkter som uppstår. I det ögonblick vi vilar naturligt medvetna finns det alltid ett lugnande öppenhet, vilket är viktigt att det försvinner av sig själv utan att lämna några spår. Likt en linje som dras i vatten. Just i ögonblicket, precis när det försvinner, identifiera medvetenheten. i just det ögonblick, precis när det försvinner, identifiera medvetenheten, avspänd, oerhört kraftfull. När vi låter synpunkterna vara genom att vila naturligt medvetna, uppstår en allt mer påtaglig mental och känslomässig stabilitet. En insiktsfullhet som förmågor och aktiviteter. Det som börjar som korta ögonblick är medvetenhet, varav efterhand allt längre och längre stunder. Genom kraften i att vila, naturligt medveten, växer det så att det varar en hel dag. Flera veckor, månader, år och sedan en hel livstid. Det allra första ögonblicket av medvetenhet har redan resulterat i lättnad och medkänsla och har varit till nytta för oss själva.
Om vi ägnar oss åt att uppriktigt vila naturligt medvetna, kommer det en tidpunkt då vi upptäcker en stabil medvetenhet. När vi upplever det är det plötsligt inte så svårt längre. Vi inser att denna fantastiska företeelse som kallas för medvetenhet inte alls ligger utom räckhåll för oss. Uppmärksamma helt enkelt bara medvetenheten. När det går lätt och enkelt att märka medvetenheten i alla dagliga aktiviteter bör vi känna oss säkra på medvetenheten och den blir stabil.
Att vila naturligt medveten i korta ögonblick om och om igen tills det blir spontant innebär att en kort stund återvända till medvetenheten igen och igen. Eftersom det är detta inte vara, distraherad som leder oss hela vägen till fullkomlig visdom, kärlek och en oerhört välgörande kraft.
Om vi förlitar oss på denna enkla förändring i vårt sätt att använda sinnet som vi finner när vi vilar naturligt, medvetna, kommer vi att bevisa för oss själva att den är i högsta grad kraftfull. Det är här den viktigaste färdigheten vi behöver i livet för att försäkra oss om att uppleva välbefinnande i alla situationer. När solen går upp i gryningen behöver vi inte vänta på att den ska bli varm och strålande. Middagssolen är visserligen starkare än den tidiga morgonsolen, men alla dess värmande och upplysande egenskaper finns närvarande redan från första ögonblicket, även om det kanske inte är helt uppenbara. Det är samma sak med att vila naturligt medveten. Det viktiga är att uppmärksamma medvetenheten för att kunna uppnå en stabilitet.
Tänk på att vår medvetenhet redan från början är utrustad med helt perfekta egenskaper. Genom den enda kraften i att vila naturligt medveten skingras alla fel och brister och våra förmågor och egenskaper fulländas helt naturligt.
Eftersom bristande uppmärksamhet på medvetenheten endast är tillfällig kan det genomskådas med hjälp av den enkla kraften i att vila naturligt medveten. Då blir visdom och mästerligt sätt att leva livet uppenbara vid varje tillfälle. Det är mycket viktigt att förstå det.
Uppmärksamma helt enkelt medvetenheten tills det att medvetenheten är tydligt uppenbar i varje stund. Ägna återkommande stunder åt medvetenheten som är öppen och gränslös som himlen.
Nu vill jag gärna berätta kort om det globala stödsystem som finns tillgängligt för människor som vilar naturligt medvetna. Great Freedom är en världsomspännande rörelse bestående av människor som dygnets alla timmar, 7 dagar i veckan, erbjuder ett ömsesidigt stöd i att vila som med medvetenhet. Ibland är det något fel, va? Ja. Detta stöd, eller med, ja, vila med, men. Detta stöd ges vid personliga möten, via e-post, på internet och per telefon. Vi är inte ensamma. När vi stärker vår tillit till Great Freedoms 4 stöttepelare som är följande. 1. Att vila naturligt medveten. 2. Läraren av medvetenhet. 3. Undervisningen om medvetenhet. Och 4. Den grupp människor över hela världen som vilar som medvetenhet. Kan vi veta att vi mer och mer kommer att uppleva medvetenhetens lugnande kraft och aldrig kommer att låta oss luras av synpunkternas yttre sken, varken i livet eller när vi närmar oss döden. Så där ja, nu har vi lärt oss det språk som kommer att användas på vår resa. Och vi är färdiga att ges av. Mm.
Jag snubblar lite på tungan.
Ja, det var mycket medvetenhet och synpunkter. Va? Men det är de sakerna som hon... som hon pratar mycket om. Och som... som är... som... och de, ja, vi kanske ska ta ett glas saft då.
Ja,
det verkar,
precis.
Verkar naturligt.
Ja, det är naturligt medvetet. Men alltså frågan är om vi inte skulle blanda där, ja, eller?
Hälla i.
Ja.
Ja, det handlar inte så mycket om medvetet.
Det var svårt att
höra. Ja, fast samtidigt kanske det är det.
Ja, alltså medvetenheten kan du inte höja eller sänka egentligen, utan du kan antingen vila i den. Man kanske skulle säga vara cool, va? På något sätt också, va? För att det finns ju andra uttryck för det här, va? Liksom men det stämmer med samtliga tidigare undervisningar som har presenterats på den här planeten om det här, va? Jag menar...
en kung i tiden.
Nej, men ta till exempel en samurai, va, som står liksom, jag har sett samurajfilmer, de är ju inte i affekt eller ilskna, va, utan de vilar liksom, va, de är helt i vilning liksom, va. Och därifrån är de fullständigt omöjliga att förutsäga vad de ska göra, och därför vinner de ju. Och den där som lyckas reta någon så att han blir fly förbannad, va, då är han ju liksom
Ur balans,
va, och inte vilande, va? Och då är han inte lika skicklig längre. Han har inte tillgång till sin skicklighet, han har inte tillgång till sin visdom. Det, alltså vad hon gör, tycker jag, är så enormt. Hon gör sån reklam för meditation. Alltså varför ska man meditera? Det är ju frågan, va? När det är så roligt att hålla på med alla leksaker och synpunkter och debattera alla, och ha rätt synpunkt och liksom skvallra och liksom hålla på. Det är jätteroligt, va? Men varför ska man hålla på? Jo, just det är liksom därför att man helt enkelt
inte är så lycklig.
Njuter mer, va?
Har vi lite koll på omvärlden? Man har koll. Därför så upprepar man det svallra. Men liksom, det behöver inte vara synpunkter. Det kan vara check. man checkar liksom, checkar in.
Ja. Men jag tror att det finns någon sorts andning här, alltså att man kan vila och sen kan man gå in i olika synpunkter liksom, och in i olika
man får en högre utsiktspunkt.
Ja.
Men det som känns som jätteviktigt är just det där, alltså just om man vill försöka förstå det här och så, va? Alltså det är just det där, just ordet synpunkter. För att alltså man kan ju lura sig av att det är synpunkter, men det är inte liksom synpunkter hon menar när hon säger synpunkter.
Det beror på vad det är för landning, om det är negativ eller positiv landning.
Ja, eller mer just att hon använder liksom själva ordet synpunkter för allting som man varse blir liksom. Eller hur? Mm. Alltså det, jag menar, normalt i vårt språk så när man säger synpunkt, ja, det är ju någon liksom typ åsikt om någonting. Mm. Och det är ju kopplat ihop, för att det är ju det som är problemet, eller vad man ska säga, just för man hela tiden skaffar sig åsikter om allting som man ser och hör och upplever och känner och så, va?
Ja, så. Och de håller man i.
Ja.
De tar man på allvar liksom.
Man blir inte fri i dem heller, va? Man blir ju rätt att bli låst av dem, va? Och friheten i det vidare tänkandet kan bli begränsat.
Ja, men precis. Ja, men det, precis. Men just bara, alltså eftersom hon hela tiden använder det ordet, så tycker jag då, det som jag har lyssnat på henne och sådär, just att det är så, bara att man får in det i ens...
Ja, nej, alltså synpunkter är platser, ting, personer, sin egen kropp, sitt eget tänkande, ja det är ju typiskt synpunkter, men till och med idén om ens egen personlighet, va? Eller vad man nu skulle kunna, inte sin egen identitet, vad man nu skulle kunna kalla att Björn Skolén är. Va? Jag har ju, när jag upptäckte att jag inte ens var mitt personnummer, va? Då blev jag ju lite orolig, va? Och då var jag ju tvungen att vila liksom i medvetenheten för att ta mig ur det där, va? Tycker att det var lite roligt. Det ger en enorm frihet när man inser att man inte finns. Eller att alla idéer om en, att man finns, alla idéer om vem man är, finns egna idéer och andras idéer. Inget av det, alltså man är mycket enormare än någon, att man överhuvudtaget kan formulera, va?
Ja, just det. Det är här. Men då kan man ju fastna i det då. Eller hur?
Ja, det är ju lite krävande, va? Man får ju lägga lock på den känslan, va? Men det är svårt för mig. Jag går ju omkring och skrattar hela tiden, va?
Ja.
Men jag försöker ju ha en grå kostym på mig ofta.
Nej, men jag menar, även det kan ju bli en synpunkt, om du förstår vad jag menar.
Ja, oja.
Ja, alltså det är ju
man kan få
det...
hybrid.
Ja, men precis.
Och man kan få, jag vet inte vad man kan få. Men det finns väl alla varianter. Men alltså det är lätt gjort att fläta sig en bur, va, som man inte kommer ur. Av synpunkter liksom, av idéer. Mm. Och jag är ju liksom att folk mår dåligt, va. Det är att ge synpunkterna för stort värde helt enkelt, va? Alltså då har de fått makt över en. Det är som troll får makt över en, va? Och de har, alltså trollen har ingen egen substans. Det fort solen skiner på dem så spricker de. Som en regnbåge liksom försvinner när solen går upp, va? Eller regnet utan regnar, va? De har liksom ingen substans. Och när man tar dem på allvar, då uppstår ju allt det här som är samsara. Är inte det som är lidandet, va? Att ta synpunkterna på blodigt allvar liksom, och till och med gå i krig för dem, va? Jag är villig att dö för den här synpunkten, för den här principen liksom.
Fast det jag tänker på det, liksom, det är jättesvårt Alltså man kan ju, det där måste man själv alltså vilja söka och studera på något sätt, va? Alltså det här, det, liksom att gå bortanför sina synpunkter. För jag tänker en människa som lever så helt i sina synpunkter och kanske jag mår jättedåligt och allting är bara och helt identifiera sig med det här och gått in kanske liksom blivit som en offer och sådär. Alltså det känns ju ganska magstarkt att bara komma till den och säga liksom så att nej men så här, men slappna av liksom och se bortanför det där. Ja, det, alltså det blir ju väldigt, kan ju bli väldigt lätt missförstått. För samtidigt så är ju ja, vissa saker då ja, på något sätt verkliga, va, i form av problem och sådär. Så att det är, jag menar, alltså varför jag tänker på det är att det är ingenting som man egentligen kan uppmana någon annan till att försöka förstå. Utan det är mer om man själv av någon anledning, jag menar, varför just vi liksom fem sitter här och intresserar oss för vad Candy säger, va? Alltså det är något utifrån oss själva sådär att man söker. Det går inte att pådyvla någon. Alltså man kan ju träffa på människor som verkligen skulle behöva förstå det här lite grann.
Mm, ja. Det blir tån för dem.
Vad sa du?
Det blir tån för de upplever, om man skulle säga.
Ja, men just det. Ja, men precis, att det blir som ett tån, ja.
Att, ja, alltså det finns ju olika sätt att behandla såna här, den här sidan. Vissa att man tycker att man är ett offer, va? För någonting. Byron Katie till exempel. Hon säger ju då... hon har ju fyra frågor och ställer på det där. Liksom. Är du säker på att du är ett offer? Och så frågar hon liksom, är det, och så säger man kanske då, ja, jag är jättesäker på det här. Och så säger man kanske då, vad skulle du vinna på att inte ha den? Om du vänder på tanken liksom, och säger att, vad skulle du vinna på att inte ha den tanken? Alltså att ge upp den synpunkten. Och vad vinner du på att behålla den synpunkten? Är det någonting som du liksom... Eller vad skulle du bli... Hur skulle det vara att ge upp den synpunkten? Och så... Jag kan inte riktigt... Det är terapivägen.
Man vänder väl på det?
Ja, man vänder på det, va?
Mm. Man säger tvärtom. Hur känns det?
Ja, just det. Ja, precis. Och då... Och på något vis kommer hon in på att man kan... Resultatet blir i alla fall att man kan byta åsikt. Va?
Mm.
Att man inte är ett offer utan man är liksom... Vad är skillnaden? Vad är motsatsen till att vara offer? Ja, vinnare eller förlorare. Är det det handlar om?
Men annars man tänker liksom i många vardagssituationer, man, det här med vissa synpunkter står starkt i vissa situationer. Sen är det ju det här med vilken roll står jag inför den här synpunkten. Står jag i en roll där jag ska driva en synpunkt till exempel utifrån ett mandat, va? Då har jag en synpunkt som jag ska driva. Men samtidigt så är det kanske inte jag som människa som har den här. Men jag vet att jag har mandat, jag ska driva den här synpunkten. Och så kan jag ställa mig bredvid och liksom inte alls känna egentligen att den berör mig särskilt mycket. Va? Men i rollen så har jag den uppgiften att nu ska jag driva den här synpunkten. Det har jag fått som mandat. Och då kliver man ju in i en roll där man liksom medveten liksom handskas med de här olika synpunkterna. Och så kan man samtidigt stå utanför och titta på hur jag handskas med det här. Då blir man ju plötsligt, då blir det ju liksom, egentligen är det bara en lek. Det är en lek att någonstans
ja, slänga fram de här på bordet, så ska man liksom, och sen så kliver man tillbaka och så ser man vad blev det för resultat av de här olika, så vad blir det för substanser som blir bärande och vad är det som försvinner liksom, så och inte hade någon bärande kraft.
Det är som politiken.
Det är så i politiken, det är så på arbetsplatser, det är så i på jobbsituationen, personal mot föräldrar, det är liksom man går in i olika roller. Sen träffas man på Hemköp dagen innan, dagen efter. Då står ju inte den rollen. Då blir, det är inte då den synpunkten gäller, utan det gäller i den situationen. Det är ju också liksom en övning hela tiden.
Fast tyvärr är det väl väldigt sällan att det är, alltså just med den här distansen.
Men det är ju den som måste, om ja, den finns det. Med, då är inte synpunkterna, då behöver inte de vara... jag vill säga förödande eller så, utan då kan det vara som ett hjälpmedel, eller det kan vara som ett sätt att bolla tankar och bolla.
Ja, för jag menar det verkligen bli bra beslut också. Mm. Eller hur, om människor verkligen kunde alltså driva och diskutera och komma fram till ett beslut utan att vara
personligt, man behöver bli personligt engagerad i synpunkterna.
Precis.
Det kan vara
som när partiledardebatten, jag tänkte lyssna på det här, jag tröttnade efter en kvar. Den bara liksom angrepp bara.
Jo, för där finns ingen, och då kommer inte heller någon person med i det hela heller. Det finns ingen, då saknas det någonting, för det blir inte de här inläggen heller som...
Men istället borde ju politik vara att man ser från miljösynpunkten, man ser från arbetarnas synpunkter, från företagarnas synpunkter, sen bakar man ihop till någonting bra. Borde ju vara. Men nu angriper man varandras synpunkter och person. Liksom. Då blir det fel.
Ja, det är väldigt det är väldigt svårt. Det blir ju nästan som att alltihopa det där är alltså när bankerna håller på och diskuterar alltså, vad är sant och vad är... Ja, men ibland så tror man verkligen att det är verkligen luft alltihopa. Det är bluff alltihopa dessutom liksom. Och då blir man ju liksom lite nyfiken på vad är det egentligen som händer? Liksom. Det blir ännu mer förvirrande, va? Då kan det vara rätt viktigt att kunna bara vila i medvetenheten liksom och se. Ja, annars stänger man ju av alltså. Annars stänger man ju av. Om man ska orka sent den här debatten måste man verkligen vila i medvetenheten. Ja.
Han som Dag Hammarskjöld, han kanske kunde vila i medvetenheten. Inblandade hela världens alla komplett liksom. Men han, efteråt så kom det fram att han var sån här djuping. Han skrev vägmärken. Och han hade liksom sån här medvetenhet. Och då kunde han ju vara diplomat också. Han var inte liksom fastbunden med en speciell ståndpunkt, utan man kunde se alla ståndpunkter och medla liksom.
Men han hade också upparbetat en status i sig själv, så att han kunde gå fri från det.
Ja.
Som han stod på något sätt.
Mm,
det handlar ju också någonstans.
Det är som är säkert svårt.
Om jag anknyter sådana texter och läste om Osho med att det var en lek. Det finns ingen mening. Det finns ingen mening, va? Och då kan man ju säga att det kan ju vara ett förhållningssätt till synpunkter att det är en lek, va? Att man leker med dem. Men det är också, alltså det intressanta med Candice är att hon går ett steg längre, eller hon har en annan synpunkt, eller vad man nu ska säga. Hon påstår i alla fall, va, en idé i det här, vilket jag tycker är lite kristet i det här, va? Det är det här med buddhismen, så vilar man ju medvetenheten, va? Och sen känner man medkänsla, compassion liksom, känner man kärlek till sina medmänniskor, va? Men hon säger liksom dessutom att i och med att det här att man kan koppla av synpunkter och vila i sig själv, i sin medvetenhet, så är det ett välgörande verkan för en själv. Man får liksom mental och emotionell stabilitet, talar man om. Så att man inte liksom är i det här berg-och-dalbanor, sympati, antipati, upp och ner, känslostormar, kasta på svin och så vidare, va? I relationer och sånt. Utan man är liksom helt enkelt, kan vila i det. Och då genom det så är man till nytta för omvärlden. Man blir liksom en bra kaospilot liksom, dessutom, va? Och eftersom man är lugn liksom. Man kan behålla lugnet i vilken situation som helst liksom. Det är ungefär som Bruce Willis.
Eller hon, vad heter hon, kvinnan i Burma där?
Ja, hon ja. Hon måste ju vila liksom i det där, va? Eftersom hon inte till synes liksom går under, va? Och det finns ju många, det finns ju flera som har vittnat om det, som suttit under det mest vansinniga förhållanden liksom, i fångläger och annat, va? Men de har haft någon sorts ett vilande liksom i sig, va?
Nilsson Mandel.
Ja, till exempel, ja. Ja, han bröts ju inte ner psykiskt av all den fängelsetiden liksom. Han måste ju ha vilat för att överleva en sån lång tid liksom. Men alltså, så hon har också någon sorts aktiv kristendom här. Att man, alltså att meningen med livet är enligt henne då, inte bara att vila i sig själv, tycka att allting är en lek, utan att också vara till nytta, va? Men det säger hon kommer automatiskt. Det är som ett brev på posten. Att man är, man i och med att man har överblick och vilar, så har man möjlighet att, det kan bara vara att man ler eller mår bra, va? Så är man ju till nytta. Men man kan ju vara till nytta på olika sätt. Alltså, alla har ju olika färdigheter. Det kommer du också in på. Att man kommer i, att man vilar, så kan man också komma åt sina inre wisdom powers och liksom skillful means, pratar hon om. Alltså ens färdigheter, om man är fena på någonting. Som man liksom inte har. Man kanske är bra på någonting. Ens talang liksom. Kunde blomma då. Så hon är ju väldigt optimistisk alltså. Därvidlag. Den här gumman.
Mm. Som det, nu var det ledande kapitlet. Man måste föra in terminologin.
Ja.
För det språket som kommer användas i resten av boken.
Ja, just det.
Men sen förvand, så nu ska man ju då, under det här kapitlet ska man ju alltså fånga det här, vad är då det här med medvetande?
Ja.
Man behöver läsa om det här kapitlet kanske två gånger till innan man fångar det riktigt, tycker jag.
Jaha, okej.
Okay. Ja, men
ja.
Någonstans så blir det drabblande av ett mantra lite grann.
Ja.
Och sådär. Och så, vad säger, och så, ja, man läser om och så försöker hon hitta infallsvinklar. Och så innan det ramlar på plats, vad är det hon säger?
Mm.
Och du kanske har läst det här några gånger nu, va?
Mm.
Och sådär, så att det börjar. Och sen så, ja, nu öppnar det en dörr till resten av boken.
Mm.
Men har du läst det flera gånger eller
nej? Men nu har jag ju hört det. Nej, det var ungefär den här som jag fick av dig. Vad mycket av det här fanns med i den här lilla. Jag tänkte att och det var egentligen det första kapitlet, tror jag. Som
ja, mycket.
I livs, energibågen, eller?
Ja.
Okej. Okay. Alltså hon det är det hon kommer in på förmodligen i nästa kapitel. Nämligen Introduction to Awareness. Som det brukar heta, va? Men då säger hon, alltså för att göra det väldigt enkelt, så säger hon så här till exempel då, att antar att du blundar, va? Och så öppnar du ögonen och tittar ut. Och så vet du att du är här. Det är alltså medvetenhet. Svårare än så är det inte. Alltså du vaknar på morgonen, öppnar ögonen och tittar, och du vet att du är här.
Liksom. Små steg.
Ja, det är awareness. Mm. Vad är det som tittar ut genom dina ögon och mina ögon, va? Allas ögon? Det är awareness. Mm. Helt enkelt. Så enkelt är det. Och så vila som det. Det som tittar ut liksom. Och sen tittar det på någonting. Jag tittar på de där böckerna liksom. Och så börjar jag fundera på vad som står i de där böckerna liksom. Och då finns det, då säger hon, det finns fyra sätt att förhålla sig till böckerna, va? Om jag nu säger böckerna är som en point of view liksom, va? Ja, då finns det fyra sätt. Det första är, jag får en idé om, låt oss säga att 2 miljoner år heter den där boken här, va? Okej. Då får jag en idé och så börjar jag fundera kring det, va? Alltså follow a point of view, det är den första. Mm. Man kan spinna vidare på en idé, man kan spåna kring den och så vidare, va? Och så kan man hålla på med det en hel dag eller en hel vecka, ett helt liv. Man kan skriva en hel bok om det, va? Ja, okay, va? Och man kan hänga på den point of view liksom, hur länge som helst.
Men det är ju ganska ovanligt
att det funkar så. Ofta så är det så att man släpper den.
Ja, det kommer någonting nytt, ja.
Ja.
Ja, men antar att det, jo, så är det ju oftast. Det, vad hon säger är att det kommer 40 000 points of views som strömmar i den här mindflödet varje dag. In the mindstream, liksom. 40 000 om dagen, det är bara något sånt. Men alltså att det är oändligt många tankar, och de flesta så lägger man inte de större notis till. De låter man faktiskt komma och gå, va? Men så kanske någonting som man hakar upp sig på, va? Och det kan ju då, så då kan man alltså antingen kan man gå in i en follow point of view, och så kan man blockera en point of view. Man kan liksom...
Och point of view, det är alltså ordet synpunkter på, ja, svenska.
Ja. Ja, point of view säger de.
På engelska, ja, synpunkter på svenska.
Ja, ja, just det. Mm.
Och det kan ju vara olika laddning om det är vilket språk egentligen. Ja,
det är det som är...
Point of view. Ja, är det, men synpunkter, det är inte... Det tycker jag är ordagrant, ja.
Ja, för, nej, men som de pratar om sinnet, då tänker jag... Hon pratar om, jag tänker lite, jag berör lite grann, är det själsligt hon pratar om eller är det sinnliga? Den sinnliga liksom rent fysisk lukt, smak, eller är det liksom det sinnliga som mot det själsliga till? Där tycker jag, ja, det är lite vad jag ska
få. Låt mig bara gå vidare på den här idén först om förhållningssättet till en synpunkt då. Alltså man kan följa synpunkten, man kan blockera den och man kan byta ut den. Man kan till exempel sätta på tvn och så tänka på någonting annat eller göra någonting annat. De tre förhållningssätten kräver alla en aktivitet, va. Sen kan man också bara vila, det den fjärde förhållningssättet då.
Och det är verkligen.
Ja, att man noterar bara det, va.
Där står det böcker.
Där är det böcker 2 miljoner år. Och sen så, ja, så vilar man i det. Och sen så gör man ingen, man varken går in i det eller tar bort det eller bara är. Och sen så automatiskt så börjar man tänka på, så kommer det någonting annat association, eller i mindstreamen liksom, av sig själv liksom. För att saker och ting, när man inte gör någon sak av det eller blockerar det eller byter ut det, så försvinner de själva, det säger hon då, som om man drar en linje i vattenyta. Man behöver inte göra någonting för att den där linjen ska försvinna, den försvinner av sig själv, man gör ingenting.
Planar ut.
Ja, så planar ut, så är det en vattenyta igen, och det är ingen såg var den där linjen drogs liksom.